Okej, okay, till Chris och Leo. En sak bara jag tänkte på som jag kommer att säga till er, men som är ganska viktig och händer så att jag inte kan säga till er för jag faller ner död nästa ögonblick eller någonting. Så för säkerhets skull, jag måste vara praktisk. Jag går här och tänker lite tillbaka på de senare åren. Tillbaka till kanske... ja, innan ni föddes eller någonting sånt. Eller lite senare än så. Och tänkte bara berätta lite. En liten berättelse om de åren från min sida. Okej, när jag levde i Krishna-rörelsen, omhändertagen av Krishna-rörelsen ekonomiskt och allting fram tills 1999. Och det var också intressant för jag klev själv. Jag kände att när högste ledaren för oss, eller för vår zon här i Europa, Nordeuropa, hoppade av. Och han råkade också vara min chef så att säga i det här utställningsprojektet jag var någon manager i, så kände jag att jag kan inte lita på det där längre, att vad hon hände tagen av, så jag var tvungen att ta hand om mig själv. Och det var en intressant upplevelse, för jag var 44 år, hade inte någon utbildning, hade avbruten konstfacksbildarutbildning. Lite sent att ta upp den igen. Och gick till arbetsförmedlingen. Tanten där sa det första hon sa, att du är för gammal för att få jobb. Och här stod jag, hade ingen lägenhet. Ja, jag fick faktiskt en lägenhet i det här huset här. Gudskelov. Hur många får en lägenhet i Bromma det första de i alla fall kliver ut i världen. Så jag klev runt lite som en från en annan planet, ungefär som jag dumpit ner här i Stockholm efter att jag kom direkt från Göteborg och tidigare från Danmark och en sväng till USA. Så jag har inte varit i Sverige på, minst inte i Stockholm på länge. Så, okej. Men de hade en utbildning och kunde ge mig genom Arbetsförmedlingen som råkade vara en väldigt bra utbildning. Jag ska starta företag och jag kämpar mig fram och träffar mamma. Och det var liksom företag, eget företag. Jag hade aldrig gjort det förut, men på något sätt så gick det liksom. Jag fattade knappt riktigt hur. Så vi överlevde på det och köpte hus och allt möjligt nere i Skåne. Och det gick ju faktiskt förvånansvärt bra, men sen trivdes inte hon där, vi hamnade här igen och så vidare och så vidare. Så i alla fall, vad jag egentligen ville berätta var att ja, från när jag var 60 då, de flesta klara för att gå i pension och har en hel yrkeskarriär bakom sig och barnbarn och allting lugnt. Jag blev då arbetslös för första gången. Eftersom företaget som jag jobbade åt, det här bokförlaget, de började ju nästan läggas ner, men de gick i pension alla och de organiserade om. Så vi frilansare fick gå, åtminstone jag. Sen hade Rutsch i sitt företag, Greenway, så gick det i konkurs. Och så vidare. Så stod jag där, 60 år, hade ingen jobb, ingen yrkeserfarenhet, ingen utbildning att tala om. Och jag hade vänner som hade sökt hundratals, kanske 1000 jobb i samma ålder och inte ens fått en intervju. Så vad jag gjorde då, då jag bodde då i Järna där, i den lilla lägenheten. Vilken jag också var väldigt tacksam för att få. Jag lyfte mina händer till Krishna. Lyfte mina händer till Gud. Och sa, okej, du får ta hand om det här. Jag är helt fullständigt hjälplös. Jag är helt beroende av dig. Led mig här nu. Och dit du vill. Inte att jag tiggde den som någonting. Jag bara menar att okej, vad du vän vill göra här så. Men jag är helt beroende av det. Jag, liksom, jag är helt hjälplös här nu. Och så har jag sagt en massa gånger sedan dess. Alltså nästan varje dag nu. Och mer och mer. I alla fall vad som hände då vet vi. VD:n från DAB, den tar, ringer och bara stort sett ger mig ett jobb på raken som man inte ens hade sökt. Jag menar, och det finns liksom en hel hög av små händelser hela den vägen där, som inte kanske var så stora och dramatiska, fast den Amerikaresan var det för mig, men det var precis samma där. Jag kommer ihåg, jag satt där utanför den där SAS disken och bara, okej, Krishna, och inuti mig själv så lyfte jag händerna och sa, okej, Krishna, du tar hand om det här. Jag litar på dig, okej. Okay. Det är nog lurt i alla fall. Det är säkert du som leker med mig. Jag hade den inre dialogen där, men ändå var det en tuff situation för att, ja, det var också en verklighet som var där som inte var så kul att vara i just då. Eller vad det nu var för verklighet. Så i alla fall. Och vi ser det gick. Och jag sa det nog då. Jag sa det nu för några dagar sedan till. Att jag såg det liksom bara som att Krishna var bakom alltihop. Och jag vet inte om det låter konstigt för er. Att man sitter och pappa sitter och säger, det är Gud som är bakom och leker med mig. Ungefär som om Gud skulle ha till att leka med mig. Eller sådär, kanske bara en typisk sån här, vad heter det, religiös tolkning av händelser som man egentligen skulle kunna förklara vetenskapligt. Men det är så många sådana situationer som jag skulle kunna lista en hel hög till. Som var precis så, och det jag kände att jag är omhändertagen. Och jag tror mamma skulle kunna göra det också. Och jag menar flera, om inte alla mina vänner från Krishna-rörelsen skulle kunna säga, eller kommer nog säga samma sak om man frågar dem, även om de är helt ärliga, att ja, Krishna har tagit hand om hela livet. En Tarksha där uppe, liksom, han sitter där och knappt några pengar och ingenting. Alla hans tänder har ramlat ut. Jag var på väg att göra en insamling. För jag tyckte synd om honom. Att vi skulle samla in genom, vad heter det, någon sån där crowdfunding-sajt. Men så plötsligt, whoop, så fick han någonting och hjälp. Och han gick där och fick bidrag och allt möjligt. Och så var han nya tänder. Så ja, ni kanske kommer att märka att jag lever mer och mer i det spacet, så att säga nu. Krishnas space. Och ja, varför jag berättar det här, det är för att dels kan ni förstå varför jag liksom bär mig åt som jag gör och varför jag har den attityd till världen som jag har. Men också för att säga det här. Att, alltså, jag i det här nuläget skulle ha velat haft tid, eller att ni har haft tid och intresse, så skulle jag kunna sitta ner och berätta hur mycket som helst av allting jag har lärt mig i livet och som jag tycker är det viktigaste man kan lära sig i ett liv. Och om jag hinner göra det eller inte hinner göra det innan jag lämnar den här världen, om ni är intresserade, rättare sagt när ni blir intresserade, för jag är ganska säker på att ni blir. Så liksom jag blev någon gång efter 20-årsåldern. Man går igenom saker där. Och därför spelar jag in allt det här. Att om ni hamnar i en situation och ni känner för att lyssna på det, kanske har behov av det. En gammal pappa som har gått igenom liknande själv, vilket vi alla gör och sen kan lära våra barn om de vill lyssna. Så ja, om ni undrar vad hela det här med Krishna rör, så Krishna är ett vetande och alla de här Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, allt det här och Hare Krishna mantrat och dansandet och sjungandet och templen och allt som jag har dragit med lite bland, utan att förhoppningsvis gör det för mycket så att ni bara känner er släpade runt av pappa, vilket jag inte ville göra. Jag ville bara att ni skulle känna er bekanta med den här världen. Ni har vänner nu bland Krishna-angivna. De glömmer inte er, även om ni glömmer dem. Jag har pratat med dem. Man tycker det skulle vara jättekul att bli mer vän med er. Och det är liksom en del av familjen, en annan slags familj på något sätt. Så de finns där. Och jag hoppas och tror och känner på mig att hela den generationen, alltså våra barn, min generations barn, som egentligen faktiskt en del kunde vara föräldrar till er också. Men alltså min generations barn och deras barn och de här barnen som finns här som har blivit vuxna nu, kan hålla ihop, hjälpa varandra och vända med varandra på olika sätt. För att jag tror att ni har mycket mer gemensamt än vad ni kanske tror. I alla fall. Så hur kom jag in på det? Vad jag vill säga var att okej, om ni vill förstå, om jag ska förklara i några korta meningar vad allt det här handlar om. Är det någon konstig religion eller vad är det liksom? På sätt och vis så ser det ju ut så. Det kan till och med se ut som en konstig sekt från ett visst håll. Men jag tittade aldrig på den sidan. Jag brydde mig inte så mycket om den sidan av det, utan den andra sidan som är att, och det var därför jag gick med där till att börja med, att det finns en helt fantastisk kunskap där i de där gamla skrifterna. Och Prabhupada förklarar den väldigt fint i sina innebördsförklaringar till det här. Så att det var det som fick mig direkt liksom. Det svar på alla mina frågor. Och dessutom en kunskap som jag kan leva efter och faktiskt må mycket, mycket bättre. För när jag började intressera mig för det här, eller kom i kontakt med det här, och överhuvudtaget började tänka att det kanske finns en gud trots allt, då var jag 21 eller någonting, 22. Då kände jag att nu har jag gjort allting. Jag fick en väldigt fri uppväxt, så fick jag vad jag ville. Och det var lite för mycket vad jag ville. Det ställde till för mig ibland. Alltså jag bara hittade på, vad säger man, dumma och reckless grejer. Vilket flera av oss gjorde på den tiden. Ja. Men då, då kom jag till den punkten, känner jag, nu har jag liksom gjort allt det där. Jag har liksom varit ute där och ätit mat på finaste restaurangerna i Paris och prövat olika droger och sex och allt det som folk vill ha. Och jag växte upp i en miljö, min familj. Men en sak, min familj var ju liksom en företagarfamilj, eller så han. Vi var inte så där helt bortskämda, men vi hade vad vi behövde alltid. Ville jag ha motorcykel så fick jag det. Och så vidare och så vidare. Så jag har alltid haft vad jag behövde. Så jag hade liksom prövat det mesta, kändes det som då när jag var 22. Och jag kände det fanns liksom ingenting mer att göra. Resten handlar nu om bara att göra samma sak om och om igen. Men om man har njutit av att äta så okej, så njuter man av att äta igen naturligtvis. Men det är liksom inte mer än det. Och sen blir det en vana, så det handlar nästan bara om att upprätthålla livet. Och då blev jag deprimerad, kommer jag ihåg, en vår där jag låg i sängen en hel vecka och bara läste serietidningar. Jag kände att, tänkte att det finns ju ändå ingenting vettigare att göra. Så det var liksom den grejen jag gick igenom där, och frågade mycket frågor om existensen, om mig själv och meningen med livet och allt sånt. Inte så mycket bara på grund av någon intellektuell nyfikenhet, men på grund av att jag drevs till det, för att jag, man måste ju leva ett liv som känns meningsfullt och sådär. Och så det var då jag kom i kontakt med det här. Och nu blir det en liten krumbukt här igen, men och läste de här först Bhagavad Gita, som jag kan rekommendera, snälla läs den boken om ni läser någon mer bok. Och jag har två små Bhagavad Gita här, lite som är lite ovanliga, som jag tänkte ge till er någon gång, men kanske jag har något att göra när jag har det här. Så men om jag ska, innan allt det här, för det kan bli väldigt mycket också, läsa massa böcker och förstå massor med grejer och principer och regler och föreskrifter och bla bla bla, så är det egentligen väldigt enkelt. Och när någon gång frågade Shila Prabhupada just den frågan, hur ska man liksom sammanfatta allt det här i ett enda nötskal? Det sa han bara, att man ska alltid tänka på Krishna och aldrig glömma Krishna. Och det här är en vers från den här boken Nektarlika Instruktion eller Sri. Upanishamrita. Och egentligen så pratar han också om att vad det handlar om egentligen då är att man bara överlämnar sig till Krishna. Surrender. Vi använder ofta det uttrycket till Krishna. Att vi ska ju bara överlämna oss till Krishna. Och det betyder, alltså vi kanske tänkte att det betyder att göra någonting man inte vill göra och tjäna en organisation eller någon gubbe eller sådär. Men egentligen handlar det om att lita till Krishna. Händerna i luften, jag vet inte, men att bara öja sina händer symboliskt för att tänka, okej, Krishna, du tar hand om det här, jag litar på dig. Jag ska inte försöka att lista ut allting bara själv och beroende med min lilla intelligens som jag tror kan fixa allt, utan du får ta över min intelligens och göra vad du vill med den och så vidare. Det här kallas för saranagrahi på sanskrit. Det finns ett uttryck till och med för det, och det består av, det finns en vers som beskriver den här saranagrahi, och som ni kan studera när ni vill. Men allting är en så utvecklad kunskap. Men säger jag bara att även om ni inte är intresserade av att ge er in och studera någonting av det här, eller att ge er in i Krishna-gänget eller något sånt där, så i livet när ni hamnar i den här situationen att oj, 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 nu vet jag inte vad jag ska ta mig till, eller oj, oj, nu verkar det gå fullständigt åt skogen, eller oj, 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 som jag har försökt att beskriva här, och som jag skulle som sagt kunna beskriva massa fler sådana situationer genom mitt liv. Råka inte i någon konstig panik och rusa hit och dit och göra tokiga grejer, eller bli totalt deppig eller förvirrad eller frustrerad, eller som en del bara spårar ur liksom en sån situation, utan tänk Krishna. Det är inget farligt. Gud, Krishna, det bara ta hand om det här. Liksom. Jag litar till dig. Du bara skyddar oss. Om jag tar skydd hos dig. eller hos er som jag ser, för det är Radha Krishna. Och det där går liksom bortom all bokkunskap och alla såna här regler, föreskrifter och grupptillhörigheter och allting sånt. Det handlar bara om vårt alldeles personliga förhållande till den högsta själen, den som är den sol som vi alla är strålar från. Och om man läser de här böckerna, de kan förklara filosofiskt och kunskapsmässigt på det sättet, vad är vi egentligen, vilka är vi, vem är Gud, vad är Gud, hur har vi förhållande till varandra. Inte som en religion, men som en, alltså en väldigt väl utvecklad andlig vetenskap, ska man kunna säga, eller vetenskap om livet och självet och allting, inte bara den materiella världen utan alltihop. Och det är därför jag håller på att skriva den här boken om kosmologin nu, för det handlar om hur vi förstår den här världen och oss själva och handlar där utifrån. Så i alla fall, det var allt jag ville säga denna gång. Hare Krishna.